Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad händer egentligen med hälsoarbetet när det blir lågkonjunktur?
Ja, vilken plats har hälsoarbetet i er organisation? Om det pratas om det som en kostnad, då kanske det är någonting som man vill ska minska. Ja, just i en lågkonjunktur.
Men om man istället definierar det som en investering, så kanske man är lite försiktigare med att dra ner på det. Fast ändå, även investeringar kostar ju pengar. Å andra sidan, det kanske är det som ger kraft åt organisationen oavsett konjunkturläge.
Mm, det ska vi prata om idag.
Mm, väldigt intressant, för att nu pratar väldigt många om en förväntad lågkonjunktur. Och bara det betyder vi att vi krattar banan för att den ska hända. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Och så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, HR, medarbetare eller medmänniska.
Nu sitter jag här och funderar på vilken gång i ordningen det är vi säger välkommen till Fredrik Karlsson från Twitch Health. Kan det vara, har du koll?
Tre
gånger gilt.
Alla goda ting är tre, men det är med fog. Ja, för det vi ska prata om idag pratade du och jag om lite för bara någon vecka sedan. Och vi kände att men det här, nu tar vi den här frågan. För att den är, det är många som pratar just om att det kommer en lågkonjunktur. Och ni är vår samarbetspartner och fortsätter vara det. Och det känns jättekul.
Mm.
Det känns jättekul att fortsätta samarbetet.
Ja.
Ni gör bra saker.
Ja, men ni med. Och tänkte jag säga så här, i med- och motgång. För att så länge som vi har poddat har det varit högkonjunktur.
Mm.
Men Fredrik, så länge som du har drivit ditt bolag har det varit lite olika konjunkturer?
Ja, det har varit olika. Vi startade ju 2000 och då var det ju riktigt smäll för de som var med då. Det var ju IT-krasch då.
Startade ni innan det hände? Eller mitt i?
Vi startade precis på slutet av den IT-boomen som var. Det var riktigt glada dagar. Så en idé som vi hade, det var ju att jobba rakt av mot IT-bolag. Nu blev det inte så, tack och lov.
Och varför är du tacksam för det? Nu blir jag nyfiken.
Nej, men det var så väldigt många av de bolagen som inte klarade sig.
Mm, förstås.
Så man brände mycket pengar på väldigt onödiga saker och hade vi siktat bara på de bolagen och inte gått in på mer stabila branscher, då hade vi inte funnits kvar, tror jag.
Okej, okay. Så det var inget fel på er affärsidé, men då att ni lyckades i början, det var lite för att ni riktade er till bolag som ändå faktiskt stod kvar.
Ja, en del av det i alla fall. Och sen med liksom ett ansvarsfullt företagande, att Det är ett litet bolag har inte så stora kostnader. Om man, vi har haft en sån idé att växa på ett väldigt traditionellt sätt som företag och har aldrig haft några lånade pengar så att, och inga extravaganta kostnader så som IT-branschen hade då.
Mm.
Så det är väl också en anledning till att vi klarade oss att vara liksom ansvarsfull med investeringar och kostnader.
Mm. Men om man backar bandet lite, en anledning till att det är, vad ska jag säga, ligger rätt i tiden att prata om hälsa på jobbet, kultur, att medarbetare ska må bra idag, det är ju att det är väldigt svårt för många företag att hitta rätt medarbetare. Det är en stor kamp om talangerna. Så den dragaren är ju liksom väldigt naturlig. Och sen att många människor är intresserade av frågan. Men vad tror du, Fredrik, som har varit med förut? Om vi nu går in i en lågkonjunktur, och det kommer vi ju göra inom ett eller ett och ett halvt år, två i alla fall. Mm. Det är ganska säkert. Den kan bli väldigt låg eller bara en liten dipp.
Mm.
Vad ser du framför dig kommer att hända med efterfrågan på alla möjliga tjänster som rör hälsa?
Mm. Och det är ju en jättebra fråga. Det är ju, finns ju flera perspektiv som man kan ta. Dels det historiska perspektivet och se hur, vad hände förut. Men med det sagt så är det inte säkert att samma sak händer igen eftersom det inte är samma värld. Det går väldigt fort, förändringen. Så att, men jag tror att om jag ska spekulera i vad som har hänt historiskt så har det inte hänt så mycket. En del bolag inom branschen företagshälsa och hälsa har gått lite tyngre lönsamhetsmässigt. Man kanske har haft lite sämre tillväxt under lågkonjunktur. På konsumentsidan så har det inte sett ut så när det gäller hälsoprodukter, utan då har man, de har liksom ångat på ganska bra. Man pratar om de här billig lyx eller affordable luxury produkter. Där det blir tight om pengar så kan man ändå satsa på sig själv genom att liksom lyxa till tillvaron genom att några andra branscher, som restaurangbranschen som går ganska bra. Skönhetsprodukter går ganska bra. Gymmen har gått hyfsat bra, oavsett lågkonjunktur.
Mm. Så istället för att kosta på sig långa, dyra resor så kanske man unnar sig träning, ja, eller restaurangbesök. Om man har ett jobb.
När du lyxar.
Om man har ett jobb, precis. Det är ju en väldigt, väldigt viktig passus, ja, naturligtvis. Men, och varför skulle det här hålla nu då? Jag tror dels att det är de facto så att medvetenheten när det gäller hälsa har ökat. Hälsa som statussymbol har ökat. Hälsa som önskad värdering på arbetsplatsen har också ökat. Så därför tror jag inte det är sannolikt att man skulle se på det något annorlunda idag. Utan snarare så att man ser på det liksom starkare idag. Men å andra sidan så tror jag inte att om det verkligen krisar, då tror jag inte att man investerar kanske mer, men inte heller mindre, utan man låter budgetar ligga kvar. Vi snackade om det, Ann-Sofia, att det är inte så mycket pengar ändå. Det finns inte så det jättemycket pengar att spara, även om vissa bolag kanske satsar både liksom 10 och 15 000 kronor per år och medarbetare i hälsa, om man räknar ihop allt. Så blir det inga gigantiska summor jämfört med lönekostnader som är, ja, men åtminstone 500 000 per medarbetare år eller mer.
Mm.
Mm. Precis, jag tänker symbolvärdet blir också, om man vet att men personalen kommer oroas av att det blir lågkonjunktur och så är det första man plockar det som jag verkligen känner är något som jag, alltså det här är ju till mig, det här finns tillgängligt för mig vad det nu är som har med hälsa att göra, och så är det det som ryker, det blir väldigt så här. Det känns som ett två slag i ansiktet istället för ett. Och som du säger, om det också är om det också uppfattas som någonting som skapar värde, så är det ju mer en investering än något som ses som en kostnad, även om man nog hanterar det så rent liksom bokföringsmässigt. Så blir det också lite, känns lite dummare att ta bort det på något sätt.
Mm.
Men kan det vara så här att ett sånt stålbad skulle kunna tillföra något i termer av att vi rensar bort de produkter och tjänster vi köper som kanske inte tillför så stort värde?
Det kan man hoppas. Det är ju, jag tror, det har vi pratat om tidigare när vi pratade om framgångsrikt hälsoarbete, att det är ganska många företag som satsar slentrianmässigt på hälsa. Man liksom strösslar pengar och gör massa aktiviteter utan ett tydligt mål och utan prioriteringar. Så förhoppningen är väl att någon form av rejäl kris kan föda fram att man satsar smartare. Nu har jag en god vän som säger att det finns inte dyrt och billigt, det finns rätt och fel pris. Och det menar han att om det finns ett värde så är priset rätt. Om det inte finns ett värde så är priset fel. Så att med det sagt så går det att konsumera dyra produkter eller tjänster, och givet att de ger det värde som man förväntar sig så är det rätt och bra.
Och då tänker jag att det är ju också, då krävs det också en kompetens. Att om man säger så här, ja nu har ju vi kanske strösslat lite grann på lite extravaganta saker som, ja det får väl någon liksom att må bra, men ja, skulle vi behöva titta över och liksom budgetera lite, så gäller det ju också att man förstår vilken av sina hälsosatsningar som skapar värde. Så det kräver ju den kompetensen. Det här jobbar ju ni med, så det är så tacksamt att lyfta den frågan till dig. Men att det gäller ju då att man, ja då kanske man... Ja, jag vet inte. Man kanske inte ska låta den här satsningen på det här att vi alla åker iväg och springer det här loppet som kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Det kanske är just det som ska stryka på foten, men inte ja, vad det nu kan vara som verkligen skapar
hälsa
värde.
Hälsa i vardagen. Och då skulle ju det kunna vara helt gratis saker, som att vi hälsar på varandra i korridoren och är noga med det för att vi vet att det får oss att må bra. Trots att vi är jättestressade. Vi tar oss den tiden. För annars är ju tid alltid en bristvara. Och jag tänker i ett pressat läge, konjunkturen viker, intäkterna viker, då blir det ju ännu mer pressat. Och lite det här att göra, att överhuvudtaget göra en värdering av vad som ger värde och inte, tar ju tid.
Verkligen.
Så kommer man att ta sig den tiden i halvt krisläge? Det är frågan.
Ja, jag är rädd för att det kan vara så att krisen föder fram något bra, men det kan också vara att en kris befäster dess slentrianmässiga investeringar, att man stannar kvar i det sätt man har arbetat för att man i vardagen får ännu mer att göra. Ofta är det ju så att det ändå är HR-avdelningarna, och oftare nu, men ändå ibland är det så att det är en isolerad HR-fråga, hälsoarbetet och friskvårdsarbetet. Och HR har väldigt mycket att göra redan idag. Men om det är så att det blir omställningar och nedskärningar och ännu hårdare tryck, då kommer man inte i vardagen ha tid att ta reda på nya lösningar eller analysera sin egen verksamhet. Och då tror jag att det finns en risk att man stannar kvar tyvärr i de gamla delarna. Men jag tror fortfarande ändå inte i så fall att man drar ner på investeringen, utan då stannar man bara kvar.
Då kan man se det som skräckscenariot som man kanske också kan varna för. Är väl att okej, krisen händer och den som är ansvarig för hälsoarbetet blir ombedd att titta på vad kan vi skära i. Och så säger den personen, nu skrotar vi friskvårdsbidraget och nu skrotar vi det ena och det andra. Och så rapporterar man det till ledningen och så säger de, bra. Och så är det klart.
Kanske.
Ja, men det är det vi vill undvika.
Ja, det vore... Det vore nog inte så det är jättebra, tror jag inte. Utan det är ju, jag tänker så här att i en lågkonjunktur, om man då inte har råd att anställa mer människor. Och organisationerna idag är ju redan ganska belastade. Och så ska man i en kanske då situation där det allmänna samhällsklimatet blir lite tuffare. Och konkurrenssituationen kanske blir lite tuffare, så ska ju någon göra jobbet, och det är ju då människorna. Så slack i organisationer kanske minskar, och då är det ganska oklokt att sluta utveckla personalen och ta hand om de som är där. För vad händer om, visst, personalen kan ju fortfarande, de har kvar sin kompetens och de kanske ett tag har kvar sin motivation, men om de inte orkar, vad blir det då kvar egentligen av det?
Så då kan man vara glad att man har kvar sitt jobb, men man har alldeles mycket att göra och man har inte tillräckligt med resurser för att lösa det. Och då ser vi ju att hela organisationen går till slut i väggen.
Ja, jag skulle säga att det, så här, utifrån mitt perspektiv, så är det den största oron som jag har nu för lågkonjunkturen. Jag tror att företag kommer klara sig, liksom, det gör de alltid. Några kommer gå omkull, men det kommer nya företag, för det finns alltid människor med drivkraften att lösa problem. Men jag är orolig för vad som kommer hända med människorna.
Vi satt ju här, jag minns inte med vilken gäst, men som målade upp det scenariot att mycket mycket av den utmattning och de stressrelaterade sjukdomar vi ser idag kommer från nedskärningar på 90-talet. Jag undrar om det var Marie Åsberg. Ja, eller hur? Ja. Och just när det sker genomgripande saker i offentlig sektor så påverkar det verkligen samhället stort. Och då fick väldigt mycket färre människor utökade uppdrag. Mm. Och det blev den där berömda disktrasan. Man skulle klämma ur varenda droppe av alla. Och, ja. Sen fick vi kvittot på det då, menar hon. Sjukdom och ohälsa.
Ja. Mm. För det där, det tänker jag också på att det är ju den vågen slog och slår nu och vi ser liksom att sjukfrånvaro ökar och det är stressrelaterade. Och så om samma belastning ska komma igen för att det kommer en till lågkonjunktur. Det blir, alltså det, ja, det känns
lite... Det skulle kunna bli som inflationen, att vi trodde att i högkonjunktur så skulle inflationen stiga, men nu har vi minusränta. Alltså det skulle kunna bli en sån situation, att ohälsan är kvar. Mm. Så att, kan inte ni kloka människor ge lite råd då om vad är de bästa sakerna att göra om man har ont om pengar och tid för hälsan?
Mm. Jag tror så här, ont om tid har vi ju redan och den går inte att återskapa. Jag tror att en del är att avdela ändå lite tid för att ta reda på några enkla saker som gör att man kan arbeta mer framgångsrikt med hälsa. Jag har tjatat om det här så många gånger, men först att definiera vad man vill uppnå med hälsoarbetet. Jag blir nästan trött på mig själv när jag tjatar på de här sakerna. Men det gäller ju fortfarande. Så.
Och det skulle ju kunna vara då att de medarbetare man har inte dukar under avtrycket. Utan faktiskt kan behålla glädje och motivation.
Ja, och det är där man hamnar när vi diskuterar med organisationen. Vad vill man egentligen uppnå med hälsoarbetet? Då är det ju ofta så här, men vi vill skapa välbefinnande, vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, vi vill utveckla vår personal, vi vill nu kanske så här, en del bolag som vi hjälper säger, men vi ska se till att våra medarbetare ska bli den allra bästa versionen som medarbetare, om du är ingenjör eller programmerare, men också som människa. Och där har man ju då tagit ett ansvar, eller vill ta ett ansvar för större delen av livet för den anställda att hjälpa till med det. Och det är ganska häftigt. Men sen när man då har ett mål att prioritera aktiviteterna, alltså välja aktiviteten, man måste ställa sig frågan där, kommer det här loppet som vi nu springer göra att det här kommer hända? Kommer friskvårdsbidraget att hjälpa till? Kommer slentrianmässigt utförda hälsoundersökningar att göra oss att vi får mer ork och mer energi och utvecklas på jobbet, eller är det andra saker? Och verkligen ställa den frågan, och det ska jag säga, det är lätt värt den tiden, och det tar inte så där otroligt mycket energi att ta reda på de sakerna.
Mm. Jag tänker också att man funderar på vad är det som sker om folk oroar sig för en lågkonjunktur och oroar sig för att behålla jobbet? Jo, det är ju att man vill ju skapa någon typ av sanning, så det blir mer spekulerande och det kommer krävas mer kommunikation, och det blir en väldigt viktig del i hälsoarbetet. Vi behöver skapa forum där man får lyfta kanske inte nya forum, men att chefer och ledare behöver rustas med att man kan facilitera diskussioner. Vad är det liksom, vad oroar vi för oss för idag? Hur känns det nu? Och till exempel om någon i en grupp har fått gå, att liksom det finns utrymme för den gruppen att prata om, okej, förmodligen så ska det som den personen gjorde fortfarande göras. Mm. Som du var inne på, det här med att vi inte ska då vara färre som gör mer. Att man behöver jobba med den frågan. Man kanske måste säga upp folk. Men hur skapar vi då liksom lugn och trygghet för dem som är kvar? Och även så kan det ju vara att man faktiskt måste vara... Vi pratade innan om poddavsnittet innan här, och var brutalt ärlig. Att vi kommer att behöva säga upp folk. Men vi ska vara liksom så tydliga vi kan. Och vi ska prata om det här. Och det kommer inte ske bakom liksom lyckta dörrar. Och så kommer vi bara ut och du ska gå. Utan det kommer behöva fokuseras mer på att ha dialog och kommunikation kring den oro som alla känner. Och det blir en nog så viktig del av hälsoarbetet som tar tid. Men det behöver kanske inte kosta jättemycket. Men också där tror jag att man kan behöva ta in extern kompetens med att hur för man sådana här samtal. Mm. För någon kan ju faktiskt behöva då få gå prata med någon om den oron. Och chefen känner att det här blir jättesvårt för mig att ta det här samtalet. Men att det ska ske liksom ett samarbete kring det. Så det kan ju vara en del av hälsoarbetet som faktiskt kan vara en riktig investering i tider av lågkonjunktur. Att, jag vet inte vad du tycker, Fredrik.
Jag håller med på några punkter där. Det ena är att man inte behöver skapa nya forum, utan ofta så finns ju både processer och forum, men det är inte så sällan att man tänker om man ska förändra någonting att då behöver det in en ny process och så behöver det in ett nytt forum. Men så är inte fallet, utan det kan ligga inom hållbarhetsarbete eller inom arbetsmiljöarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete som inte sällan är en hyllvärmare, men det går liksom att fräscha upp det, för det finns ändå ofta systematiska möten och kartläggningar och annat som man kan använda på ett smart sätt. Och sedan kommunikationen, det tror jag alltid liksom hög eller lågkonjunktur, att det är extremt viktigt att vara transparent i det och ta de här delarna tidigt. För det kommer också vara så, det ser vi ju historiskt, att lågkonjunkturen och blir tuffare om jobben så bidrar det ännu mer till inlåsning på arbetsmarknaden. Och inlåsningen på arbetsmarknaden där man är rädd för att byta jobb kanske, eller rädd för att berätta att man kanske inte känner att man passar in i organisationen eller hinner med i organisationen. Jag tror att det blir ännu mer uttalat i lågkonjunkturen då.
Och då är det viktigt som chef och ledare att uppmuntra till transparenta diskussioner, att även medarbetare får lufta hur man känner det.
Ja.
Och att det inte är ett hot om att bli ställd på gatan.
Nej, alltså, jag skulle bara råda alla ledare till att testa. Jag kan tala för hur vi har gjort som organisation, som försöker själva lära oss och utvecklas. Vi har till exempel skapat en... Förut har vi haft en ledningsgrupp som var stängd. Ledningen har i bolaget har gått in och stängt dörren och pratat om saker. Och sen så ställer vi oss frågan, vad är det vi pratar om i det rummet som är så väldigt hemligt att vi måste stänga dörren? Och vi kom fram till att det är ju ingenting, nästan, förutom enskilda personalärenden. Så att nu bjuder vi in alla som vill komma till vår ledningsgrupp, är välkomna i hela bolaget. Och,
kommer de?
Ibland inte. Det kommer färre på när vi kör så här, prat om dataskyddsförordningen och sådana där saker. Ja. Va? Har ni hört?
Så väldigt konkreta ärenden då?
Ja, men så kan det ju vara. Det kan ju vara saker som har, i ledningsgruppen så är det saker som har någon form av långsiktig och viktig och strategisk natur, om man kallar det så. Men det, så där gäller det ju sådana frågor också, om det påverkar liksom tunga IT-investeringar och sådana saker, då kanske det inte lockar lika mycket som andra frågor. Men principen som sådan har, även om det är så att vi måste ju inte mota ut folk eller ha kravallstaket till de här öppna ledningsgrupperna, men det är liksom principen som sådan, att vi har, att ledningen inte sitter på någon masterplan som och är uppkopplade mot någon intelligens som inte finns, utan det är att vi löser det här tillsammans. Mm. Jag tror att det är en viktig signal.
Mm.
Så det känns mycket bättre och mer transparent och ärligt.
Bara att kunna veta att om jag vill så kan jag vara med. Det kan ju vara att, och folk då bara känner att då nöjer man sig med det och så jobbar man på med det man gör. Men att bara veta att jag är välkommen är ju väldigt, som du säger, en väldigt viktig signal.
Ja.
Så.
Mm. Men bara ställa den frågan i alla fall. Och känna hur det känns.
Mm. Ja, för jag tänker, förutom hur man ska ställa sig till hälsoarbetet och hur man tar hand om personalen, så kan ju en kristid innebära att företaget får omdefiniera sitt fokus. Man kanske inte kan göra allt man gjorde innan. Man kanske får släppa vissa bollar som inte verkar vara så lönsamma. Och det kan ju vara bra på lång sikt.
Mm.
Men så jag tänker att ledningen har ju mycket sånt huvudbry också. Och där kan man ju, tänker jag också, tappa det här med att man måste ta hand om sina medarbetare. Att det inte ligger så högt på agendan, även om man skulle vilja.
Och samtidigt så tänker jag att om det är någon då tid där man verkligen måste vara kreativ och komma på, okej, vi har minskat efterfrågan på det här och det här, vi behöver vara mer kreativa, och hjärnan kan bara vara kreativ när den känner sig lugn och trygg, så behöver vi ju kanske fler hjärnor som klarar av att vara lugna och trygga så vi kan komma på nya lösningar. Och vilka är närmast verksamheten? Ja, det är medarbetarna. Vi behöver dem mer än någonsin. Men jag tänkte något du var lite inne på, Fredrik, att, eller om det var du, Boel, men det här att om de här inlåsningarna kanske också gör att när jag vet att, ja, trivs jag inte här, kan jag ju, finns det liksom fem andra arbetsplatser jag kan gå till, så kanske man är lite modigare och lite kaxigare i att efterfråga en god arbetsmiljö, ett gott ledarskap, för att man kan säga att, ja, för får jag inte det här, då går jag någon annanstans. Och att man är så här, fast nu är jag mest glad att jag har ett jobb. Alltså det kan också, jag tänker, kan det också få liksom en effekt på vad man liksom ställer för krav på arbetsmiljö och hälsoarbete? Vad tänker du där?
Så skulle det kanske kunna vara, beroende på vad man har för kultur på arbetsplatsen. Och det är inte sannolikt att en lågkonjunktur bara som inträffar kommer ändra kulturen i ett bolag, utan det tar ju tid. Så jag skulle nog säga att ett bolag som har en sån kultur att det kan leda till, om jag tar upp någonting så kan det leda till en negativ konsekvens eller bestraffning av något slag. En reaktion från chefen eller kollegan eller ledningen som tydligt markerar att det där var inte okej. Då kommer jag nog att vakta min tunga ganska väl, tror jag.
Mm.
Men jag tror samtidigt att det kanske blir det då som blir en ännu tydligare framgångsfaktor för de bolag som har en kultur som är där man kan prata med varandra.
Mm. Precis,
och
så
uttrycka sin oro. För det hjälper ju också mycket. Det finns ju modeller för det inom ramen för acceptans till exempel, att om man förstår hur läget är så blir det liksom lättare att hantera situationen.
Mm.
Jag tror inte att det, och också i det att, och jag tror inte man kan lägga allt ansvar på cheferna. För cheferna är ju också superbelastade. Vi vet ju det, att mellanchefer till exempel är lite mer stressade än andra. Och om vi då ska lägga på ytterligare att, ja, men du får fixa den här lågkonjunkturen nu åt oss, så att vi kommer igenom det. Det kommer inte heller riktigt hålla.
Samtidigt som man kanske är varse om att ens affärsområde kommer att skäras bort.
Ja. Så kan det bli.
Ja, mm. Det blir väldigt tuffa omständigheter då.
Ja.
Så mer stöd till chefer just specifikt för att hantera en lågkonjunktur låter också som.
Det tror jag.
Mm, det tror jag också.
Eller mer tryck egentligen. Ur det perspektivet att lågkonjunkturen som sådan är ju som svår att påverka, men den får ju konsekvenser som ökar trycket. Att du kanske skulle vilja anställa några till i din grupp för att gruppen redan är hårt belastad, och så finns det finns inga pengar för det. Men produkterna eller tjänsterna ska ändå levereras. Mm. Och det är ju ett jättejobbigt läge ut termer av stress, att du har då en låg grad av kontroll men du har ändå oförändrade krav. Liksom. Mm. Och då kommer spända arbetet öka och det får en negativ konsekvens.
Mm. Precis, och då kan man fundera på vad som behöver komma till, och att det blir verkligen en investering att skicka, att hjälpa till med det, med den biten, för att ta sig igenom. För jag menar, kommer en lågkonjunktur, då kommer det också tids nog en högkonjunktur, och vi ska klara oss igenom.
Ja.
Klara oss igenom. Vad säger, man tänker, vad säger era kunder? Vad fångar du upp? För det, vi har ju, att du har ju funderat på det här med liksom lågkonjunkturen, men vad fångar du upp där ute? Hur pratar man om den bland dina kunder och om du träffar?
Än så länge så är det inte så det är jättemycket prat om lågkonjunkturen, uppfattar jag. Men diskussionen som pågår ändå ganska mycket, det vi har berört här, att man funderar på hur man kan investera sina pengar klokt när det gäller hälsa. För det var lite som du var inne på, åt det hållet, som att det kan bli så att man måste vara kreativ om man har mindre pengar. Och precis som chefen som sitter i klistret och inte kan anställa fler människor, eller jag kan inte investera mer inom hälsa, så kan man ändå lösa problem om man gör det annorlunda. Så där är det en ganska rejäl diskussion som pågår nu då.
Mm.
Kring företag. Hur kan man göra det här smartare?
Men det låter väl rätt klokt att den här lågkonjunkturen har ju inte riktigt hänt ännu. Och då kan vi ta den tid som vi förhoppningsvis har idag till att reflektera och utvärdera. Så att vi vet vad det är som skapar värde. När någon kanske pekar på oss och säger, nu får du mindre pengar. Varsågod och välj.
Ja, absolut.
Lite adaptivt så här. Hur skulle vi göra om vi hade hälften av pengarna vi har just nu till det här? Att bara vara kreativ. För att vi vill ju inte skapa... Nu sitter vi och pratar om det här och som vi säger, det har inte skett ännu. Men vi pratar om det för vi vill vara lite så där... Alltså, inte positivt nyfikna, det kanske är lite väl så. Men att vi vill vara realistiska och vi vill ha fört en dialog kring det här. Så att det kanske känns som att ja, men det här kan man nog göra ganska bra ändå. Även om det kommer att bli tufft. Och så kanske man kan lägga lite tid på att göra även ute på företagen. Att fundera på att hur skulle vi tänka.
Det är
tänka?
Att rusta sig.
Mm.
Ja, det är det. Och så, jag tänker också när vi någonstans började med, eller i alla fall det första jag sa, att det inte egentligen är så mycket pengar i förhållande till andra investeringar man gör. Så man kan ju göra andra jämförelser kring, men exempelvis här, vad kostar kontorsarbetsplatsen som man har? Och där diskuterades mycket, det är lite off topic då, men vad, jag tänker om man tittar på alla investeringar som ett företag gör, vilket man kanske måste göra, och ställa saker mot varandra och prioritera, inte bara så här, ska vi välja bort friskvårdsbidraget eller sponsra motionsloppet, utan man får se till bolagets hela ekonomi. Så då är det frågan om vilka kostnader är viktigast eller investeringen är viktigast att hålla kvar. Och en trend ju som är nu är den här som coworking-trenden, där en hel del startups sätter sig i coworking, men coworking är ju jättetrevligt. Men det är också ganska dyrt.
Mm.
Det säger då inte coworkingbolagen, och säger att du sparar de här pengarna. Men om man inte har det. Så om valet är att lägga 60 000 per medarbetare och kontorsarbetsplats per år. Eller 30. Då är det 30 000 kronor som man kan använda till något annat.
Mm.
Och kommer det då vara... Är det då nice to have att ta en business lounge och sitta i... och gott kaffe, raljera lite här nu. Eller satsa de 30 000 spännen på utveckling av människan så att den mår bra och orkar och kan lägga liksom pusslet för att säkra de liksom grundläggande biologiska behoven. Bara om vi tar det från den delen. Vi pratat om berört chefer och ledare, men hur är det för människan då? Kommer jag någonsin må bra i högkonjunktur, lågkonjunktur, om jag inte sover på natten, om jag inte rör på mig lite hyfsat, om jag inte käkar rätt, alltså hyfsat bra mat, om jag träffar mina vänner och värnar mina relationer? Svaret är ju nej, det kommer jag inte göra. Då funkar ingen människa. Och om man då på arbetsplatsen genom en prioritering, investeringar, kan göra ett val, så tycker jag att man där tar den tiden att reflektera kring det. För det kräver ju en viss framförhållning då. Innan man sätter sig i ett 7-årigt hyreskontrakt till exempel.
Mm. Just det.
För då kommer det kontraktet att löpa över.
Ja. Medan de här samtalen som jag tänker att du kanske syftar på. Samtal om varje individs hälsa och hur man kan stötta den. Det kan man dra igång när som.
Ja, absolut. Mm. Absolut.
Och det kostar bara tid.
Det kostar tid, precis.
Mm.
Inte så bara, går ju inte att återskapa den resursen,
sant.
Tiden är ju jättejobbig. Men i lågkonjunktur kanske man inte har pengar heller.
Nej, det är sant. Ja, det blir intressant att se vad som komma skall. Och att det är aldrig fel att rusta sig och reflektera och fundera på vad som blir viktigt. Och att göra det när man känner sig... Det är bättre att göra de här reflektionerna när det fortfarande känns lite lugnt i båten än i blind panik. För då vet vi ju av erfarenhet att vi inte alltid fattar de bästa besluten. Men ärlig dialog kring det här. Och som du säger, det här med transparensen också. Att, jag skulle säga, det värsta som kan hända det är att alla känner att det är en lågkonjunktur. Alla medarbetare oroar sig för vad som ska hända och det kommer ingen kommunikation kring det. Det är väl mardrömmen, lite så. Och som du säger, att det är inte det som kan göra stor skillnad, behöver inte vara det som har högst prislapp så, utan mest genomtänkt.
Jag kommer att tänka på ett riktigt riktigt skräckexempel. En gång i tiden så vi skulle göra en kortare insats, en föreläsning om stressens effekter och mekanismer och hur man kan hantera den. Och det var ett större telekombolag, och jag ringde upp våran medarbetare som hade gjort den här föreläsningen eller workshopen och frågade hur gick det där. Ja, det gick helt åt skogen. Vilket gjorde mig förvånad, för en jätteduktig medarbetare. Och så säger jag, varför då? Jo, det för att de 200 som var och lyssnade, hälften av dem hade fått besked att de hade fått sparken på morgonen. Och jag höll i affären då, så jag ringer upp kunden och säger, var det något som du glömde berätta för oss? Jo, men jag tänkte ju att det skulle vara bra att de får ett litet lyft nu när de har fått dåliga besked. Bra tänkt, men
att det var lite läskigt kanske att ta ett samtal själv med de medarbetarna istället.
Ja, men lite så, apropå då dålig kommunikation, så kan man och kunskap i den delen, att man kanske, den personen kanske inte menar något dåligt med det, men inte hade den kunskapen att personerna hamnar i någon form av kris och kommer ju inte vara mottagliga för något budskap än på någon vecka liksom, innan man har funderat över vad man ska göra här näst i livet. Så att där kan det nog vara en sån sak som du var inne på, Ann-Sofie, att man ta då hjälp från, det finns ju mängder av kompetens där ute inom beteendevetenskap och psykologi, och se vad kommer hända med de här människorna nu. Och få det enkla rådet, så kommer man kunna hantera de relationerna så mycket bättre.
Mm. Ja.
Det är möjligt att det inte bidrar till att de människorna vill återvända till det bolaget sen när konjunkturen vänder.
Nej, man kan ju tänka sig det. Ja. Precis, och den är ju lite viktig också nu när vi liksom lite dystert blickar framåt och tänker lågkonjunktur. Men sen. Och kloka företag tycker jag också är bra på det här med när medarbetare slutar, att inte bara släppa dem som en het potatis, utan att se till att deras utträde blir bra, så att de sen är goda ambassadörer för företaget. Om de vill komma tillbaka, men också alla de som de träffar ska ju få en positiv bild av företaget.
Att man faktiskt tänker, jag har jobbat med en kund som verkligen tänker på det, att den här, vilken känsla ska det vara när man lämnar, oavsett varför, nu är det högkonjunktur, så lämnar man och går till en annan möjlighet, att vad vill man att man säger om oss, för att det finns ju ofta det här att man faktiskt kommer tillbaka, så att man vårdar den tiden också, det här avslutet, ganska på ett väldigt bra sätt.
Och den marknadsföringen är ju den bästa, och jag menar, rätt vad det är så är det högkonjunktur igen och man behöver alla de där människorna. Vad intressant att blicka både framåt och tillbaka med dig, Fredrik, och intressant att börja med det här att ni startade precis när bubblan sprack.
Ja, precis.
Och har klarat er hittills. Så att, jag kan tänka mig att ni är väl rustade inför vad som komma skall.
Ja, tror det.
Tack så mycket, och tack för vårt samarbete som fortsätter med Twitch Health. Och vi tackar Agda Media för den här produktionen. Och vi vill som vanligt höra från er där ute. Era tankar och reflektioner kanske. Ja, precis. Reflektioner om ni var med förra liksom, lågkonjunkturen, och reflektioner kring det och hur ni känner framåt.
Vad ni tror är bästa sättet att rusta sig för alla sorters väder. Hör av er till oss på healthforwealth.se, på LinkedIn och Facebook.
Må så gott.
Ha det bra. Hejdå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.